Nu när jag har här vid predikstolen vill jag ta tillfället att tacka er alla som har delat sorgen med mig och både familjen här i Södertälje och dem i Syrien. Som genom telefonsamtal, telegram, fax och de av er som personligen delade sorgen med oss i våra hem och i Café Humlan. När det var parentation i den första gemensamma gudstjänsten i Missionskyrkan förra söndagen för min kära syster Marie som flyttade hem till Herren natten till midsommarafton. Som en del av sorgarbete har Herren därför lagt i mitt hjärta att predika idag om hur Jesus uppväckte Jairos dotter från de döda och botade en sjuk kvinna. Vi ber tillsammans. Herre, du är uppståndelsen, livet, vägen och sanningen. Den som tror på dig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på dig ska aldrig någonsin dö. Abba Fader, låt din helige ande trösta vid dröra våra hjärtan och torka våra tårar. Förstärk vår tro att vara beredda att ta emot dig som Herre och frälsare. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. I dagens text som David och Rosalina Febe har läst får vi möta två personer. Jairos synagogföreståndaren och kvinnan som led av blödningar. Båda dessa personer var hjälpsökande människor. Människor som kom till Kristus för att de var nödställda. Och texten lär oss hur den frälsande tron ser ut för att uppmuntra oss att vända oss till Kristus när vår Herre lider nöd. Medan Jesus talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Halleluja. Matteus berättar att Kristus var upptagen i samtal med Johannes döparens lärjungar. Markus talar om för oss att den här synagogföreståndarens hette Jairos. Som föreståndare var han ingen predikant, men ansvarade för den yttre ordningen vid gudstjänsterna och för byggnaden. Nu hade något förskräckligt tragiskt hänt. Hans 12-åriga dotter hade just dött. Det är smärtsamt att se en gammal människa dö. Någon som man känt så länge att banden så är starka att det gör ont när de bryts. Men värre, mycket värre är det kanske att se en ung människa ligga för döden. Hon har precis kommit innanför livets tröskel och nu vill döden rycka henne bort. Hade synagogföreståndaren kommit till Kristus även om dottern inte legat för döden? Det vet vi inte. Det enda vi vet är att dottern som ligger för döden och så småningom dör. För Jairos att söka sig till Herren Kristus, den man som judiska ledarna alltid varnade för. Den man fariseerna och religiösa ledarna hatade. Denne man, den levande guden Jesus Kristus, sökte synagogföreståndaren. Även fast Jairus visste att han skulle få svara för sitt besök inför fariseerna och saddukierna nästa sabbat. Nöden driver till Kristus. Nöden driver till Kristus. Det var nöden som drev Jairos till Kristus. Och det var nöden och smärtan som drev kvinnan med blödningar till Kristus. Men är det inte ofta, kära församling, som nöden driver mig och dig till Kristus? Om vi inte inser att vi är i en förskräcklig situation, så kanske vi inte inser att vi behöver Kristus. Därför behöver predikan påminna oss alla om vilken situation vi befinner oss i. Att vi är syndare och att vi är i en nödsituation. Paulus skriver i andra Korintierbrevet och det 7:e kapitlet och vers 8-11. Till även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag inte nu. Först ångrade jag mig eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Till en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Se just detta, att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning på allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. Guds lag, kära vänner, som talar om för oss vad vi ska göra och visar att när vi inte gör vad han befaller, gör oss ont och bedrövade. En sorg som ger oss ånger, men den ånger är viktig, säger Paulus, och leder till omvändelse och frälsning. Lagen är, säger skriften i Galaterbrevet och det 3:e kapitlet och vers 24, vår övervakare, vår uppfostrare och vår tuktomästare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Nödens smärta drev Jairus till Kristus. Kristus, livets Herre. Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Enligt de gammaltestamentliga skrifterna som Jairus hörde läsas varje sabbat, så fanns det bara en som ger liv. Det var Gud, den allsmäktige, Israels Gud, Herren Sebaot. Från Gud utgick allt liv och Gud styrde över livets låga. Nu står Jairus framför Jesus från Nazaret och bekänner: om du lägger din hand på min dotter så får hon liv. Det är en mäktig bekännelse till Jesus som den enda sanne Guden. Då steg Jesus upp och följde honom, och hans lärjungar gick också med. Nu var samtalet med Johannes döparens lärjungar slut. Det fanns en hjälpsökande människa. Sådan är vår Gud. Vår Gud vill alltid hjälpa den som söker honom. Han säger aldrig att han inte har tid, att han inte vill, att han inte förstår. Kristi ord ljuder än idag: alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Kom till mig. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, till mitt ok är mild och min börda är lätt. Berättelsen om Kristus och synagogföreståndaren delas av att en kvinna möter honom mitt i hans vandring till Jairos hus. Och se, och se en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon tänkte, om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Halleluja. En kvinna som var svårt sjuk hade smugit sig i folkhopen. Hon fick egentligen inte komma nära andra, eftersom hon enligt tredje Moseboken och det 15 kapitlet och vers 25 betraktades som oren. Men för henne fanns ingenting som kunde hindra henne att komma nära mästaren. Hos honom finns läkedom. Hos honom finns liv. Markus berättar, fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Sista hoppet. Det är ofta dithän det bär för oss människor innan vi får upp ögonen. Att vi kämpar och jobbar med att försöka bli heligare. Och genom att göra goda gärningar så att vi till slut stupar. Till slut inser vi att inte får någon hjälp. Guds lag säger att vi ska leva bättre. Och många försöker. Men lagen ger oss ingen tröst. Lagen ger oss ingen tröst. Det visar oss bara att vi har gjort fel. Att vi har syndat mot den helige guden. Paulus säger, vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död, så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Romarbrevet, det 7 kapitlet och vers 7 och 13. Och så kommer Paulus fram till de ord lagen vill driva oss. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Halleluja. När alla egna försök är avslutade, då ger man upp detta med att försöka bli frälst på egen hand. Vem ska frälsa mig? Vem ska frälsa mig? Kvinnan i dagens text kommer fram till att ingen människa hade kunnat hjälpa henne. Skulle hon förlita sig på mänsklig förmåga, så var det fullständigt hopplöst. Hon hört om Jesus. Evangelisten Markus berättar att hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Det var därför hon kom. Någon hade berättat för henne om Jesus. Någon. Hur många är det inte runt om oss som kämpar med sig själva och sin ångest inför Gud, inför skulden och inför döden? Gud, giv oss, dig och mig, att vi berättar om Kristus, att vi berättar om honom som är hoppet när alla mänskliga illusioner tar slut. På den andra sidan, när evigheten börjat i Guds himmel, tänk om det kunde sägas av någon, några där, jag hade hört talas om Jesus. Om det var jag eller du från någon församling som hade berättat. Kvinnan tänkte, om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Men det räcker inte att bara ha hört talas om Jesus. Även fast det verkligen är så att hans nåd och frälsning gäller alla människor, så vill Gud att vi ska tillägna oss honom i tro, så att vi litar på att detta verkligen gäller just oss. Kvinnan gör det genom att tänka, genom att komma ihåg vad man berättar om denne Jesus, så gör hon Jesus till sin egen. Gud vill också att vi ska göra honom till vår egen idag, i den här välsignade stunden. Att han inte bara är andras frälsare, utan just min och din frälsare. Kristus borttagit icke endast några människors synd, utan även dina och hela världens synder. Till utgivandet har skett för alla världens synder, utan även för mina och dina synder. Bara sann tro att Kristus verkligen gällde också henne kunde få henne att tro att vidrörandet av hans mantel kunde bota henne. Markus berättar: när Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom, vände han sig om i folkskaran och frågade: vem rörde vid mina kläder? Vem rörde vid mina kläder? Som vi ser av Markus och Lukas skildring var det mycket folk som trängde på från olika håll. Många hade rört vid Jesus, men han märkte att det var kraft som utgick från honom när kvinnan rörde vid hans manteltofs. Varför? Därför att det bara är tron som tillgodogör sig Kristus. Det är bara tron som tar emot alla goda gåvor från Kristus. Gud ger oss sina gåvor i dopets livgivande vatten och i nattvarden, där han ger oss sin kropp och sitt blod, och när han talar till oss i predikan. Men det är bara i tron att den som tror, som gör Kristus till sin egendom. Även den som inte tror kan hyckla och beröra, kan hyckla och beröra, ja, äta och dricka Kristi sanna kropp och blod i nattvarden. Men den välsignelse som ges får bara den som tror löftesordet, den som tänker likt kvinnan: om jag bara får röra vid hans manteltofs, så blir jag hjälpt. Kristus, kära vänner, vill att vi ska komma till honom och tro på hans nåd. Kristus visar på kvinnans tro. Jesus vände sig om, och då han fick se henne sade han: var vid gott mod, min dotter, din tro har frälst dig. Och från det ögonblicket var kvinnan botad. Kvinnan hade tagit emot helandet i tro och försökt att närma sig honom i smyg. Hon visste nämligen att hon på grund av den rituella orenheten inte fick röra vid någon. Men Kristus ville göra underverket uppenbart och synligt för oss alla. Dels för att i handling kunna undervisa om sin gudomliga natur, att han är kärleksfull och nådig, och dels för att visa på kvinnans tro: din tro har frälst dig. Din tro har frälst dig. Alla kan se att Gud är stor och god och nådig. Alla kan se att Kristus är kommen i världen för att frälsa syndare. Men som du inte bara betraktar på avstånd, du hindrar också för att tillägna dig Guds goda gåvor. Du tror. Halleluja. Och det är tron och ingenting annat. Och det är tron och ingenting annat. De människor som sökte Kristus och fick hjälp av Kristus betalade ingen avgift. De blev inte hjälpta som en sorts gentjänst. De blev inte botade för att de var särskilt religiösa eller särskilt helgade. Din tro har frälst dig. Flickan sover. Flickan sover. Den lilla episoden med den blödarsjuka kvinnan har brutit av skildringar av Kristi vandring till synagogföreståndaren Jairos hus. I vers 23 fortsätter anden. När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsaren och folkskaran som höll dödsklagan, det trodde en mörk stämning vid synagogföreståndarens hus. I enlighet med judisk sed och även i Mellanöstern idag hade man redan börjat sörja över den döde. Kristus träder in mitt i djup mänsklig tragedi och sorg. Det fanns smärta. Det fanns smärta och lidande. I vår tid, kära vänner, ringer man i kyrkklockor runt hela världen, och i Mellanöstern idag hör man som på Jesu tid högljudd dödsklagan, svarta kläder och flöjtblåsare. Markus berättar att Kristus tröstade Jairos i hans sorg för att inför sorgtåget få honom att hålla kvar tron på Kristi livgivande kraft. Han säger: var inte rädd Jairos, tro endast. Var inte rädd Jairos, tro endast. Till de sörjande säger Kristus: gå härifrån, den lilla flickan är inte död, hon sover. Rent fysiskt var flickan död, men för Gud är döden inte definitiv. Och vid Jairos hus stod Gud, sonen med människonatur. Men det är också så att vi kristna bör se döden som en ljuvlig sömn. Halleluja. Endast Kristus är den som väcker ur den sömnen. Och han kommer att göra det på den yttersta dagen med mig och dig. Då ska han väcka alla ur deras gravar. De som är hans ska uppstå till liv. Och de som inte likte kvinnan. I dagens berättelse, eller Jairos, trott, de kommer att uppstå till död. Men nu står Kristus inför dödens faktum vid Jairos hus. Då hon skrattade de åt honom. Allt hänger samman med hur man ser på Kristus. Är han Gud så har han livet i sin hand. Är han det inte, så är alltihop en saga. Bland de som skrattar hon fullt finner vi idag, kära församling, liberalteologer och många, många andra utövare så kallade kristen religion, inte bara här i Sverige utan i hela världen, som inte tror på det eviga livet och Guds ord, Bibeln. Men vi vill stå vid Jairos sida. Jairos som Kristus inte förmanar utan tröstar. Var inte rädd, tro endast. Där i Jairos hus står döden och livet öga mot öga. Halleluja. Det är Jesus, livet själv, som står öga mot öga emot synden, döden och djävulen. Kristus tog flickans hand, men han drev ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sade till henne på arameiska Tabitha kom. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Halleluja. Halleluja, vilken seger. Vilken nåd. Bara Gud kan ge liv, kära vänner. Och eftersom Kristus är sann Gud och sann människa, i en person kunde han i egen kraft ge liv. Det är en mäktig frälsare vi har i Kristus. Han har med sin goda mänskliga kropp uppfyllt lagen och sonat synden på korset. I dagens evangelietext vill han locka fram den förtröstan som litar på att det han gjort för oss och den han är för oss, det gäller verkligen oss. Han vill inte att vi ska skockas kring honom av nyfikenhet, bara för det sensationella eller bara för att alla andra är där. Han vill att vi, lik den blöder sjuka kvinnan, närmar oss honom och griper om honom i tro. Tror att han är den han säger att han är, nämligen vår egen frälsare och Gud. Han vill inte att vi, likt sorgtåget, tar den här världen och den här världens gång som slutgiltig, så att vi till och med hånar de ord som talar om det gudomliga under som Gud utför i Kristus, utan att vi gläder oss åt alla de goda gåvor han skänker oss. Att vi litar på att vår synd är sonat genom Jesus Kristus. När Gud idag säger till mig och dig att vår synd är sonat och vår skuld betalt genom Kristi lidnad för lagen och lidande på korset, så gör han det utan att fråga. Han lägger gåvan inför mina och dina fötter och säger: varsågod, det är gratis för oss alla. Du är förlåten, min vän. Du är förlåten. Din synd är sonat. Är sonat på korset. Halleluja. Gåvan, kära vänner, kommer till oss genom tron och dopet i den heliga anden. Den kommer genom nattvarden. Den kommer genom nattvarden. För dig utgiven. För dig utgjutet. Och förlåtelsen som blir oss given genom ordet. När vi håller fast vid hans ord, vill han genom ordet trösta mig och dig när omvärlden tvivlar. Var inte rädd, tro endast. Och i evighetsperspektiv, när vi ser på vår korta tid här på jorden, om det blir kamp, är det verkligen något vi ska bekymra oss över? Vad är några år här mot evigheten hos Gud? Halleluja! Vad är ett sant korn i tiden med ett hav av evighet och med Kristus och hos Kristus? Halleluja! Och när vi tror på Kristus, en dag somnar in. Halleluja. Då kan han säga till dig och mig: din tro har frälst dig. Din tro har frälst dig. Vi ber tillsammans. Tack, Herre, för dina eviga ord. Tack, Jesus, att vi får gå med dig varje dag. Du, vår Herre, vår skapare, du är vårt enda hopp. Kom med din heliga ande och fyll oss med din kärlek och styrka. Fräls oss, o store Gud. Tack, Jesus, för att du ser till oss alla. För att du ser till alla sjuka och behövande. Jag ber om ett fullständigt helande för alla och styrka och kraft. Herre, kom till oss alla som är i nöd. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.